Du lyssnar på Svenska kungar och mäktiga män med Magnus Bergsten som redaktör. Inläst av mig, Fredrik Berling. Förord. Det fanns en tid då mäktiga män kunde bli kungar. Sen kom en period när kungamakten var obligatorisk, även om regenterna inte alltid var de mäktigaste männen i riket. Våra dagars svenska monarki däremot präglas som bekant av kungens lagstadgade maktlöshet. Men mäktiga män finns det givetvis fortfarande. Denna bok handlar om svenska män med makt. Om kungar, både sådana som styrde efter eget tycke och sådana som tvingades dela makten. Och om kungatjänare, högt uppburna betjänter som i en del fall var väl så inflytelserika som sin herre. De 10 svenska makthavare som porträtteras här är hämtade från vitt skilda epoker och hade alla olika förhållande till den makt de kom att utöva. Några var födda till härskare, andra fick sin position genom envis kamp, inte sällan med blod på händerna. I en del fall var det dock snarast historiens outgrundliga slump som gjorde att människan och makten förenades en tid, för att sedan, ofta hastigt men sällan lustigt, separeras. Vem är då Sveriges mäktigaste man genom tiderna? Även om maktens tyngdpunkt inte sällan har legat vid sidan av tronen, måste nog den mäktigaste av de mäktiga sökas bland kungarna. Och det är givetvis svårt att gå förbi Gustav Vasa, mannen som gjorde den svenska kungamakten ärftlig inom den egna släkten. Genom en kombination av ödets nycker och egenmäktigt förfarande vann Gustav kampen om den högsta taburetten i det turbulenta 1520-talet. Han är sannolikt den man som i sin person samlat mest makt i vår historia. Gustav ville veta allt, visste nog också det mesta och styrde och ställde efter eget tycke och förstånd. Under hans tid var den svenska byråkratin, den offentliga förvaltningen, inte mer än en behändig samling skrivare i kungens kammare. Och Riksbanken var en skattkista i slottet. Fursten satt på guldet med pennan i hand. Men det faktum att staten var tämligen oorganiserad gjorde den också till en jämförelsevis kraftlös maktapparat. Gustav Vasa hade inte mycket att sätta emot när lübeckska handelsmän ställde krav. Däremot lyckades han ju knäcka det medeltida Sveriges främsta maktcentrum, kyrkan. 100 år senare var läget ett helt annat. Gustav Vasas sonson, Gustav den andra Adolf, hade dött i dimman i inledningsskedet av den svenska delen av 30-åriga kriget. Kungen dog. Men kriget blev en svensk triumf. Genom Westfaliska freden 1648 och mer begränsade krig under de följande decennierna utvidgades den svenska maktsfären avsevärt. Samtidigt stärktes kungens personliga position. Karl den XI drog in adelns gods till kronan, införde envälde och kunde ge sin son, som också fick heta Karl, ett förhållandevis rikt och välorganiserat rike i arv. När Karl den XII valde att avveckla förmyndarregeringen och ställa sig i spetsen för Sveriges styre år 1697 var han kung över en stormakt med Europas bäst tränade armé. Och han kunde själv bestämma vad han ville använda den till. Gustav Vasa hade haft i det närmaste enväldig makt inom det dåvarande Sveriges gränser. Men på kontinenten var denne nordlige furste knappast någon som kejsare och kungar behövde ta överdriven hänsyn till. Annat var det med Karl den XII. Särskilt efter de inledande segrarna i det stora nordiska kriget sågs den svenska tonårskungen som en ledande europeisk härförare och statsman. På Paris gator ropade man «Vive le roi Charles!» trots att Karl den XII skulle bli den kung som mer eller mindre aktivt, om det tvistade lärde.